Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit en person till våran studio som heter Sebastian Nyberg. Välkommen!
Tackar!
Du har varit med här flera gånger förut.
Ja, det stämmer. Mm.
Och det som var roligt med dig, Sebastian, du kom hit och berättade om ditt liv. I ditt första program vi gjorde med dig, det var 3 år sedan. Då berättade du om hela din uppväxt i Tyresö, alla ställen du bodde på. Och sen gjorde vi ett till program med dig. Så att om någon som vill hitta dem så är det bara att googla dig. Sebastian Nyberg, Tyresö, så hittar man de här programmen som var jätteintressant, som handlar om ditt liv. Kommer du ihåg när vad du berättade om mer i de programmen?
Ja, precis. Vi pratade om min uppväxt där i Tyresö. Och sen kom vi in på det här med kockyrket som jag jobbade som kock då.
Ja, och det som var intressant tycker jag, det var att du lyckades förklara väldigt bra vilket tufft jobb det var att vara kock. För då var du kock på Arlanda, va?
Ja, det stämmer.
Och du förklarade också hur svenska kockar, hur tufft de hade det jämfört med många andra.
Ja, verkligen. Ja. Det är en jättetuff bransch.
Ja. Och sen så var du så lycklig över att du hade barn och familj.
Precis.
Och då bodde du på Granningsringen, tror jag.
Det stämmer bra.
Ja. Och nu vill ju alla lyssnare som har hört de här två programmen veta, hur gick det sen då? Har du fortsatt som kock och bor du kvar på Granningsringen?
Precis, det har hänt. Mitt liv har förändrats ganska radikalt.
Ja.
Så att precis i samma veva som jag gjorde det sista programmet, då bestämde jag mig för att sluta som kock. Så jag började söka lite jobb och jag jobbar som i dagsläget då som säljare på Tingsta heter det.
Och vad är det för någonting?
Det är ett, jag säljer engångsmaterial till restauranger.
Ja, för du kan restaurangbranschen.
Precis.
Ja, för då var det ganska svårt att kombinera familj och det här långa resandet, va? Till norra sidan av stan.
Ja, och det var det vi kom fram till. Att vi gjorde en slutsats då när vår andra dotter kom. Då var jag föräldraledig några månader. Och så var det så här, det här kommer inte fungera.
Nej.
Och mitt i den vevan så dök upp en tjänst då på Tingsta. Och då ansökte jag för den.
Ja.
Och så fick jag den.
Och din fru, hon jobbade också någonstans i någon restaurang?
Ja, hon jobbade i Rissne då på restaurang. Men hon har också bytt till ett arbete som är mer bättre tider och som är inne i stan.
Vad bra.
Vi båda kan ta hand om barnen.
Och Sebastian, nu bor du inte längre i Tyresö.
Nej, jag svek Tyresö. Det känns helt hemskt. Nej. Jag flyttade till Haninge. Min fru är uppväxt där.
Ja.
Men vi hittade faktiskt ett område som är påminner om Krusboda.
Okej.
Så jag bor på Valhundens gata i Haninge nu.
Var någonstans i Haninge ligger det? Jag är så dålig på det.
Nedanför Brandbergen.
Ah,
så okay. Det är atriumhus, enplan.
Ja, ni har i alla fall hållit det på rätt del av Stockholm.
Självklart, ja, det stämmer.
Ja. Sen har du varit med om en fantastisk resa som du själv har dokumenterat. För vi pratade lite grann om det först. Därför att du har ett chilenskt utseende, fast du heter Sebastian. Så för de som inte ser dig så förstår man att du är född i något annat land.
Precis. Jag är adopterad då från Chile.
Ja. Och när du pratade om det förut så var det ingenting som... Du har två svenska föräldrar som heter...
Det är Ann-Britt Hoas och Folke Nyberg.
Ja.
Som är mina föräldrar.
Just det. Och vad hände då när du fick barn?
Det hände när jag fick min andra dotter första dotter började tankarna.
Ja.
Om att man kanske ska leta efter sina biologiska föräldrar med tanke på... Jag skulle aldrig kunna lämna bort mitt barn. Men samtidigt så var det väldigt svårt att tänka på det. För jag har ju alltid skjutit bort det åt sidan.
Ja, och du har haft väldigt bra föräldrar.
Ja, och haft det så himla bra.
Och det var det du berättade om, hur duktiga dina föräldrar. För du spårade lite snett ett tag där och din mamma var väldigt bra på att kasta ut dig.
Ja, precis. Ja, det stämmer bra. De var hårda med rättvisa. Liksom.
Ja.
De har ju lärt mig. Jag är ju format som mina föräldrar i Sverige. Och jag tycker de har gjort ett... utomordentligt jobb. Och så det var väldigt känsligt för mig att inse att jag kanske ville kolla upp där.
Vad visste du själv då?
Jag visste ganska mycket. Eller jag visste att det fanns dokumenterat papper med information om mina föräldrar. Som mina föräldrar har sagt till mig att jag hade dem själv.
Ja, du hade fått de papperna.
Ja, men jag har aldrig läst dem.
Nej. Hur gammal var du när du kom till Sverige?
Jag var 2 år när jag kom till Sverige.
Ja. Vad fick du veta? Vad hade du för begrepp om... Vad som hade hänt innan?
Mina
då?
Föräldrar, de frågade mig mycket. Min mamma var väldigt så här, angelägen om att jag skulle veta.
Mm.
Så att hon frågade, vill du veta så är det bara fråga. Och det finns papper. Mm. Och hon berättade saker för mig. Att jag bodde på ett barnhem. Att jag kom till Sverige när jag var 2 år. att min mamma var tvungen att lämna bort mig. Men det var ju ungefär det jag visste, för jag ville inte riktigt prata om det. Jag
hade du några minnen själv?
Inga minnen alls, nej.
Ingenting?
Nej.
Inte ens när du liksom... För lukter och mat kan ju ibland väcka minnen, att man känner en doft och så kommer man ihåg någonting.
Nej, ingenting. Det enda jag kunde, som enda som lite kunde relatera till, det var när jag hörde folk prata spanska, att jag kunde förstå lite vad de sa. Ja. Men jag förstod inte varför jag förstod.
Nej. Har du pluggat spanska?
Jag försökte, men jag var så skoltrött under den tiden. Så
du kan inte spanska?
Nej, jag gick 2 lektioner, sen bara jag struntade i det.
Okej.
Okay. Så att, tyvärr.
Då, när du själv blev förälder, så började du fundera på hur det är att vara tvungen att lämna bort sitt barn.
Ja.
Och då hade du kanske själv en 2-åring hemma?
Ja. Och så fick jag ju då ett till barn, Valentina då, i den vevan. Och då kände jag, jag ska nog börja kolla på det här. Och då läste jag papprena. Och det var helt hemskt.
Varför då?
Jag tyckte det var helt fruktansvärt.
Vad var det som var fruktansvärt?
Allting, för jag tolkade historien så att det var så illa att jag var helt förkrossad. Jag bara började gråta och satt och, det här var det värsta jag gjort, jag vill inte veta mer. Men sen när jag skrev om det, för jag... Jag har lärt mig det sen jag blev äldre, att få ut känslor och så skriver jag gärna. För det är ett bra sätt för mig att ventilera.
Det är ett jättebra sätt.
Och få ut allting. Så då skrev jag en text om det och la ut som en anteckning på Facebook. Och det var jättemånga av mina kompisar som... För jag skrev om vad det stod i papperna. Mm. Då var det jättemånga som hörde av sig till mig och sa att det där var inte så hemskt. Du kanske ska kolla igen. Eller?
Vad var det som du uppfattade som hemskt då?
Men det var, min mamma var väldigt ung. Och min pappa var väl lite äldre. Och för mig var det som en tydlig bild. Och det har ju med fördomar också att göra. Att jag trodde ju då att han var ju otrogen mot någon i ett äktenskap och träffade min mamma. Och min mamma var ju bara 16 eller 17. Och då fick jag direkt, hon är prostituerad.
Mm-hmm.
Det var det jag tänkte. Mm-hmm. Och när hon var gravid så dumpade han henne. Och i princip ville bli av med mig på en gång. Och det var så jag tolkade hela texten. Att...
Så du kände att du, liksom, du var oälskad från,
ja,
från Chile?
Det var första reaktionen. Ja. Men sen när jag läste det där och mina kompisar påpekat, och så gick jag in och läste det, hade lugnat ner mig. Och då sa, det var inte alls så. Och då ville jag ju, om man kan tolka en text så olika på 2 olika tillfällen. Då ville jag börja reda ut där. Men än en gång så besköt jag åt sidan och så, eller struntade i det. Och så gick det ytterligare 1 år då.
Och det sa du till din fru också, att du ville veta.
Inte då. Jag sa, jag vill inte veta någonting och jag kommer bränna de här papperna ungefär. För, alltså, jag var ju så ledsen. Men sen såg jag en dokumentär som hette Det ensamma. Som handlar om adoptivbarn. Och det, jag tror att det var 6 eller 7 personer adopterade. Och alla de personerna, när de berättade sina historier, så satt jag bara så här. De har upplevt exakt samma som mig.
Mm.
De har exakt samma erfarenheter av Sverige som mig. De tänker exakt samma tankar. Och det var helt otroligt. Jag satt bara så här helt chockad. Och då vände jag mig till min fru och jag började gråta. Så här. Så sa jag bara, jag vill leta efter min biologiska familj. Och då sa hon, då hjälper jag dig.
Ja, okej. Okay. För du hade namn och allting sånt?
Ja.
Och var någonstans de bodde och så?
Ja, inte adresser, men vilka stad och... Mm. Och det är ju, i Chile har man ju då flera namn.
Just det.
Man ärver ju oftast både pappans och mammans biologiska barnnamn.
Aha.
Så man har då, så jag heter ju då Lionel, Adán, Sanchez, Alocía.
Mm.
Och
heter du fortfarande Lionel i något av dina namn?
Jag heter det enda som har lagts till är Sebastian.
Okay.
Så jag heter Sebastian, Lionel, Adán, Sanchez, Alocía.
Du heter så?
Ja, Nyberg.
Du heter, har alla namnen alltså?
Ja.
Kan man ha så många namn?
Ja, tydligen.
Det är du och Pippi Långstrump.
Ja, precis. Och många kompisar när man växte upp tyckte det där var jättekonstigt.
Ja.
Och jag tror jag la till lite att jag hette Leo också.
Aha,
bara för att det skulle låta ännu ballare. Så det var väl nog något jag hittade på, tror jag.
Aha.
Men det är ju väldigt mycket namn.
Ja.
Och det är så det är. Så att, då var det inte så himla svårt att leta heller. Men jag är dålig på det där. Så min fru efter bara en timme så sa, jag tror jag hittade din mamma.
Vadå? Hur gjorde hon då?
På Facebook.
Hon gick ut på Facebook och din mamma fanns på Facebook?
Ja, tydligen då. Vi visste ju inte om det var.
Nej.
Det var ju så här, men det kan inte vara sant liksom.
Mm.
Men så skickade vi ett brev, han skrev ett brev till henne. Vi tog reda på adress och allting. För det fanns bara en kvinna i den åldern.
Aha, just det.
Som man hittade.
Mm.
Och då fanns det ju chans att det stämde. Så vi skickade ett handskrivet brev och så väntade vi ganska länge. Men så händer ingenting. Och det här var då i början på maj.
Förra året?
Ja, förra året. Mm. Och så på några dagar innan nationaldagen så började min fru fråga om mig. Ska jag höra om mig till barnen? För det finns ju barn i Facebook-profilen. Men då sa jag, det där är jättekänsligt. Det kan ju bli katastrof.
Om hon inte talat om någonting.
Ja, för det har man ju sett på de här spårlöst. Det kan ju bli att barnen förskjuter henne. Hon kanske inte har berättat. Eller man kanske förstör hela hennes liv.
Du kan vara en hemlighet, eller man vet ju inte.
Mm. Och då kände jag, det är ju jättefarligt. Men då sa ju Nicole, de vet ju inte vem du är. För jag heter ju Nicole Nyberg. Det finns ingenting de kan relatera till. Och du heter ju inte Lionel. Så sa jag, men fråga lite då. Hon fick kontakt med min då syster.
Men på vilket språk då?
På spanska. Hon satt med Google Translate och skrev. Det är ju ganska häftigt där med...
Ja, ni körde så alltså?
Ja, det är ju häftigt där med tekniken och Facebook och... Man kan ju kommunicera med
vem som helst.
Ja, och alla de här apparna och... Ja. Så hon började kommunicera med dem. Och då, ju mer information vi fick så bara, det måste ju vara jag. Men då sa jag, jag vill att ni kommer med, eller Nicole skrev. Innan jag avslöjar min man så vill han veta mer. Har ni mer exakta uppgifter? Så tog det väl en timme ungefär. Och så kom det då. Och det var ju exakt. Lionel, Adán, Sanchez, Lucia, årtal, hur det gick till. Allting stämmer överens med det berättelsen gör. Mm. Och då var det så här, det är jag. Det måste vara jag.
Okej.
Och det var så jäkla häftigt.
Men då såg ni hur din mamma såg. Du hade bild, då såg du bilden på henne. Och du såg också bilden på syskonen, för det kan man göra via Facebook.
Ja, precis.
Aha. Och såg du någon likhet på bilder och sånt?
Nej, inte riktigt. Alltså lite grann. Men inte så mycket som man borde ha sett, tycker jag. Men då började ju min syster då, Andrea, som var första länken. Hon var så ivrig så hon ringde face-samtal på en gång.
Aha.
Och ville se oss.
Aha.
Och så började vi filma och kolla på varandra.
Just det, för det kan man göra via Facebook. Det är ju liksom...
Och i bakgrunden då, när jag pratar med henne, så springer en pojke runt som heter Felipe då. Och jag bara blir helt... Jag börjar nästan gråta när jag tänker på det. Och då var det så här, det där är ju jag när jag var liten.
Okay.
Alltså har man en kopia av mig när jag var liten.
Aha.
Så då skickade jag bara en bild.
Hur du såg ut.
Och då sen kunde vi inte prata om det. Det var så himla läskigt. Eller häftigt, men det var så mycket känslor.
Men för det måste man ju undra så här. För det här pratar man ju väldigt mycket om, det arv och miljö.
Mm.
För du var ju 2 år när du kom hit. Så liksom du är idag 39 år.
Ja,
så 37 år har du blivit präglad av din svenska familj och svenska. Och ändå så känner du igen dig. I de människor som faktiskt inte har fostrat dig, men du är lik dem.
Ja.
I sättet.
Ja, helt otroligt.
Ja, hur tänker du då?
Nej, nu var det ju bara, det första var ju bara utseendet då.
Ja, bara utseendet. Men för jag har läst, det var något roligt de hade skrivit om dig.
Mm.
Om din personlighet.
Ja.
Att det de sa om dig då stämmer idag.
Ja, det är exakt det som de skrev om mig. När jag var liten är det exakt så jag är idag.
Ja.
Och nu har det ju blivit så att vi tog beslutet där efter vi hade pratat mycket på FaceTime och allt. Då gjorde faktiskt en kompis till mig en insamling med pengar
på
Facebook. En tjej, Mina. Aha. Och sa, jag vill att vi ska hjälpa Sebastian att komma ner till Kilo och träffa sina släktingar.
Nämen.
Och jag bara, men nej, jag behöver inte. För jag hade tänkt att börja spara pengar. Och, så jag hade en budget då att om ett år kan jag komma ner. Men då tyckte mina kompisar och alla som läste om det här att vi ska hjälpa dig så du får komma ner snabbare. Och jag har varit helt chockad. Så jag fick 7300 kronor insamlat på sådana Swish. Så jag bara ploppa in pengar från alla håll. Och det var jättemycket gamla bekanta som har chilenska... hela familjen har kommit till Chile eller med mycket som... har pratat med mig om det här när jag var yngre. Och du borde söka och jag bara, nej, jag är inte intresserad. Men det är många från Tyresö då, många chilenska vänner och svenska, alltså alla mina vänner för gamla barndomskompisar, de har ju bara satt in pengar och du vet, jag har inte träffat en del på 25 år och jag har varit helt chockad.
Vilken kärleksbombning.
Ja, det var helt otroligt. Jag har aldrig känt mig så omtyckt i hela mitt liv. Det var helt, helt otroligt.
Så du kunde åka?
Ja, så då bokade jag biljetter och så åkte jag ner. Jag var nere nu för en månad sedan, eller 3 veckor sedan.
Hur mycket kostade det att resa fram och tillbaka till Kina?
Ja, det var ju mycket dyrare. Hela resan gick på 14 000, bara biljetten.
Bara biljetten?
Och sen så alla merkostnader då, men det var ju mer fick pengar och så.
Men du åkte själv, din fru och barn följde inte med?
Nej, det hade vi inte råd med.
Nej.
Men däremot så tyckte ingen, alla mina vänner som känner mig, och de vet hur jag är känslomässigt, och jag är väldigt spontan, väldigt känslorna kan upp och ner som en berg- och dalbana. De sa, ska du verkligen åka själv? Tänk om det händer något? Eller tänk om det inte är bra? Och, ska du vara där själv och ta det själv då?
Ja.
Jag bara, jag är snart 40 år, det är väl inga problem. Men sen började jag också känna så här, nej, det kanske inte är så bra att åka helt själv. Och då erbjöd sig flera stycken att åka med.
Nej, men det var ju också häftigt.
Ja, och betala själva då. Och, men då så var det så här, det var väldigt svårt, för min mamma ville följa med. Men det ville inte jag, för jag var rädd hur hon skulle ta det. Och då sa jag faktiskt nej till henne, och det kändes jättetaskigt. Men samtidigt kändes det som att det här är någonting vi måste ner och undersöka.
Det var din resa?
Ja, och något jag vill undersöka ifall det kanske inte går ihop alls. Det kanske, man kan ju komma i konflikt med folk man tycker om. Och vi kanske har helt olika värderingar och allting. Jag var jättemycket tankar. Men då sa min svärfar, jag kan hänga med. Och han och jag kommer jättebra överens.
Och hans fru kan spanska?
Nej, hans Eller? Syster.
Hans syster kan spanska? Så var
från,
det så?
Ja, så från början var det jag och Harry, min svärfar, skulle åka ner. Vi bokade biljetter och ordnade allting. Och sen när det bara var 2 veckor kvar innan vi skulle åka, då ringer Marianne, heter hon, Harrys syster. Men ska ni inte ha en tolk med er? Jag kan ju spanska, jag har ju bott i Spanien. Och jag kan betala själv. Min dröm är att se Sydamerika, och det här vore så häftigt att vara en del av. För då behöver inte jag komma ner och se Sydamerika som en turist. Och jag får jag följa med? Och jag bara, jag måste ju självklart fråga i Chile. Så jag skickade ju så här att vi har en... Harrys syster vill följa med och hon kan spanska. Och de sa ju, det är perfekt.
Men skulle du bo hos dem eller skulle du bo på hotell?
Vi tänkte bo på hotell, men det fick vi inte. Ni ska bo hos oss, var det. Det var inget snack. Det var inget snack alls. Jag hörde mig för om Chile och så.
Ja. Hade du pluggat mycket om Chile innan? Eller?
Ingenting. Så jag började ju kolla runt och fråga kompisar från Chile och människor från Chile och folk som är tillsammans med chilenare och så.
Ja. För vi har väldigt mycket chilenare i Tyresö.
Ja.
För vi var väldigt duktiga på att ta emot chilenare på 70-talet när väldigt många politiska flyktingar kom hit.
Precis. Mm. Och det är jättemycket i Haninge också då.
Ja, det är det.
Men då så frågade jag väldigt mycket, och då var det så här, det som är viktigt är matkulturen. Blir du bjuden på mat, då äter man.
Ja.
och bjuder de in dig till sitt hem, då tackar man ja. Liksom.
Okay. Utan,
annars är det nästan lite förnedring. Och det vill man ju inte börja med att säga, men jag bor på hotell. Och, så här. Och jag vill ju, vi skulle bara vara nere 6 dagar. Så jag ville ju vara så mycket som möjligt med dem.
Var någonstans i Chile kommer din mamma ifrån?
Från början är det så här, jag är ju född i San Bernardo.
Var ligger det?
Det ligger utanför Santiago. Men efter det här med mig hände, då så valde hon att flytta till Concepción.
Var ligger det då?
Och det ligger ner 60 mil över landet ner mot kusten.
Aha.
Så Santiago ligger inne mot bergen. Och sen så ut mot kusten 60 mil neråt, söder.
Det är ganska fint där, va?
Det var jättefint.
Är det en stor stad?
Concepción är ganska stor. Jag skulle uppskattningsvis tro att den är som Helsingborg ungefär, kan jag tänka mig. Antal och så, om jag läst på Google rätt.
Så du åker alltså dit?
Ja.
Du har sett dem i och för sig på Facebook, lite FaceTime-bild. Du har pratat mer om, hur pratade ni när ni körde FaceTime då? Kunde de nå engelska?
Nej, ingenting. Det var Google Translate eller det lilla spanska man kunde.
Så att då när ni försökte prata utan tolk så var det liksom...
Ja, det var jättekul. Aha. Det var mycket skratt.
Aha, okay.
Måste jag säga. Vi förstod ju ingenting nästan.
Nej, okay.
Mycket teckenspråk.
Ja.
Och så.
Men, roligt.
Och då tänkte vi så här, i början när vi skulle åka bara jag här, jag tror inte vi förstod hur svårt det hade varit.
Men vad fantastiskt. Så åker ni tre ner.
Ja.
Hur träffar du då din mamma?
De kommer och möter oss på flygplatsen där nere. Och det var ju då i Concepción då.
Kände du igen henne?
Ja, direkt. Ja. Det direkt. Och mina systrar, det var ena systern och brorsan var ju där. Och jag såg dem ju på en gång.
Och hur kändes det att träffa dem då?
Först var det ju så här, jag trodde jag skulle vara så himla nervös.
Ja.
Men jag var ganska lugn.
Du var ganska lugn.
Ja, och...
För du hade ju ändå träffat dem via FaceTime.
Ja, precis. Och sen så i den här flygplatsen då, så man blir ju van att man kommer ut och så står man går runt ett hörn och så står alla och välkomnar.
Ja.
Men här kom man ju ner för en rulltrappa och så var det bara en glasvägg. Så de stod och tittade på mig när jag kom ner och då såg jag dem.
Aha.
Och då kan man ju inte bara gå ut.
Nej.
Då måste jag ju hämta väskan. Så vi stod liksom mellan med glasrutan emellan och bara vinkade och så här. Och det var ju jättekonstigt.
Jaha, vad roligt. Ja.
Men det var häftigt.
Ja.
Och sen när vi gick ut och, från portarna där, då kramade mamma om mig direkt.
För de här syskonen, det är med en ny man, va?
Ja, det är med en ny man.
Mm. Och han lever inte längre?
Han gick tyvärr bort för 6 eller 7 år
sedan. Ja. Hur många halvsyskon har du då?
Jag hade 3 systrar och en bror.
Jaha, och de är något yngre än dig då? Inte jätteyngre än dig, eller?
Ja, det är en sladdis, Dani, hon är 17.
Okej. Okay.
Då är det 36, 35 och 33
okay.
Och 17.
Jag ska bara säga till lyssnarna, om ni hör lite konstiga ljud här beror på att vi har dålig... vi ligger alldeles bredvid bioförällen och det är folk där inne så vi har lite ljudgrejer. Det är inte jag och Sebastian som låter i studion utan det är ljud bredvid. De här syskonen, visste de om dig?
De har vetat om mig hela tiden.
De har vetat om dig hela tiden? Mm. Vad var din riktiga historia då, alltså när din mamma berättade den?
Det var likvärdigt det som jag hade fått till mig.
Aha.
Men det var inte helt 100. Enligt min mamma då, så hon ville ju inte lämna bort mig alls.
Nej. Hon hade ett kärleksförhållande med den här mannen som är din pappa?
Ja.
Så de tyckte om varandra?
De tyckte om varandra och de dejtade. Men han svek ju henne då när hon var gravid för han ville inte ha barnet. För han var i ett komplicerat förhållande med en annan kvinna och hade ett barn sedan okay. tidigare. Så jag har en till halvbror någonstans.
Okej.
Okay. Så...
Lever han då, din biologiska pappa? Det vet du inte.
Det vet jag inte.
Och det visste inte hon heller.
Vi tog upp frågan första direkt. Och då kände man ju den här att... Hon vill ju berätta, men alla har varit, du vet, kolla ner i bordet och varit ledsna. Och,
ja, det var,
inte någon de tyckte om.
Nej, okay.
Och då sa min mamma att jag berättade en gång och sen vill jag helst inte prata mer om det, nej. Om du kan respektera. Jag bara, självklart. Och då berättade hon att den dagen som, det sista gången hon träffade mig, det var när han sa att jag kommer se till att han blir bortadopterad.
Okay.
Och hon kunde inte läsa och skriva.
Så hon kunde inte läsa och skriva. Nej. Hon var fattig och kunde inte läsa och skriva.
Nej, och 17 eller 18 år. Då.
Och hennes familj då?
Hon hade inte så mycket familj då.
Aha.
Det var ju bara hon.
Det var bara hon.
Hon hade ju stuckit när hon var yngre.
Aha.
Så det var väldigt komplicerat allting. Då genomförde ju han adoptionen utan henne. För att hon trodde att om hon inte går till rätten, då kan de inte göra så.
Aha.
Men det gjorde de ju. De genomförde det. Och det står i rätten också.
Att hon har godkänt det på något sätt? Eller?
Nej, men att det rör sig om en oäkting till Juana och José.
Aha, okay.
Och då, det var ju den där texten som jag
läste.
Som var så hemsk.
Ja.
När jag fick, så jag var ju glad nästan att jag inte träffade honom. För jag kände väl ett ganska stort agg mot honom. Men han skulle i så fall i dagsläget vara närmare 80.
Mm-hmm. Men då lämnades du som bebis alltså bort till...
Ja, det började med...
Hur länge fick du vara hos din biologiska mamma? Hur länge fick hon ha dig?
Hon hade mig ett år.
Hon hade dig ett år?
Och sen överlämnade hon mig till en väninna som inte kunde ta hand om mig. Och om historien stämmer då så var hon i princip anmäld av SOS eller någonting. Som gick dit och de hade hört att inte hon kunde ta hand om mig. Och då tog de mig från... Och så sa de, mamman är aldrig här och hälsa på.
Nej, nej.
Men mamma höll på att försöka fixa... lägenhet och jobb. Hon jobbade.
Alltså är man ensamstående med barn, då måste ju någon på dagarna ta hand om ens barn. Det
precis.
Finns ju liksom ingen, har man ingen familj, mormor eller någonting.
Mm.
Då, ibland lämnar ju man, det gjorde man ju i Sverige också när folk gick och jobba. Man stängde in ungen i köket och så gick man och jobba.
Ja.
Så har det varit så är det på många ställen när man inte har barn. Omsorg.
Så då var det att när hon kom tillbaka så hade jag ordnat allt med lägenhet och jobb och allting. Mm. Då var jag borta.
Då var du borta.
Och hon, ingen aning vart jag var. Mm. Och jag var ju borta helt. Och det var ju, hon var ju helt förkrossad. Så hon har haft det jättetufft med det.
För det fattar man ju själv, man är förälder och har haft ett barn ett år.
Ja.
Det kommer man ju aldrig... Det måste ju vara en sorg hela ens liv. En förlust som man inte kan...
Ja.
Som man har väldigt svårt att leva med.
Och det berättade mina syskon också. Att mamma, jag sa, kan ni beskriva mamma lite? Och då sa hon, hårt arbetande. Väldigt sträng. Och överbeskyddande. Hon krigar för sin familj. Och då var det ju också så här, men med mig då. Men, men då var det ju, hon lärde sig ju av det som hände med mig.
Just det.
Så de har ju haft en riktig tigermamma liksom.
Okay.
Så De fick inte göra någonting. Så det var både gott och ont.
Ja, ja.
Men
de visste om att du fanns hela tiden?
Ja.
Mm. Hade de gjort något för sig, hade de funderat på vad som hade hänt dig? Liksom, vad trodde de om dig då?
Ja, alla, de visste ingenting.
Och Sverige och liksom bortadopterad, vad hände med barn? Vad visste de om det då?
Ingenting. De visste inte vilket land, ingenting.
De visste ingenting?
Nej, inget.
Om du var kvar i Chile? Eller
nej,
om,
nej, nej. Bara att han har det bra. Eller ni behöver inte, han är borta. Alltså,
okej.
Okay.
Men hur såg de på dig nu då när du kom?
Det var ju så mycket kärlek och det var det som var så otroligt. Vi klickade ju på en gång allihopa.
Mm. Och ni lagade mat ihop?
Ja, vi lagade mat tillsammans.
Måste inte det vara ett jättebra sätt att lära känna folk?
Ja.
Och laga mat upp, för du kan ju laga mat.
Ja, de var så imponerade att jag kunde laga mat. Det var ju helt otroligt. Och min brorsa var då, han var ju enda killen kvar.
Ja.
Och han kunde ju också laga mat och var duktig.
Aha.
Så han var jätteimponerad att jag kunde laga mat.
Så ni stod där och hackade lök?
Ja, vi hackade lök och vi gjorde såna majsrätter och huita, eller vad heter det?
Ja. Ja. Kan du mycket chilensk mat?
Nej, ingenting. Så det var jättehäftigt. Och då var det ju också så här, det är ju kul, även om det inte hade varit min familj jag hittat och så själva matlagningen är något jag är intresserad av.
Ja, för det måste vara jättebra, mat är alltid ett bra sätt att umgås, och laga mat måste vara ännu roligare, för då gör man ju någonting ihop.
Ja, och familjen hade ju samma... Som jag, att de älskar mat, de älskar god dryck och vin och öl och allt som passar till mat.
Mm. Men kunde ni prata med varandra utan, ni var, tack vare din svärfars syster så kunde ni begripa varandra?
Ja, precis.
Det pratade tolk med dig?
Ja, och det var ju det här med att komma in, för de kunde ju prata med mig, jag fattade ingenting, men så sa hon, det här handlar om det här, och då kom du hitta ämnet, och sen kunde jag kommunicera.
Du kunde förstå ändå?
Men då kunde jag liksom få ur mig vad jag ville säga tillbaks.
Mm.
För utan att ha en aning om vad de frågade,
nej,
är det svårt att svara.
Ja.
Men om det är så här, det handlar om vad jobbar du med?
Ja.
Då kan jag prata om det. Men när jag sitter där och kollar så bara, jag fattar ju ingenting. Och så hon berättade hela tiden vad de pratade om och så.
Hade hon det bra där, din mamma och syskonen?
De hade det bra. De är lite som en medelklassfamilj.
De jobbade, vad jobbade din, mamma också?
Ja, och där hade vi svårt att förstå vad hon jobbade med. Om hon antingen hembiträdde eller att hon hjälpte till i hemmen och gjorde fint.
Okay.
Alltså så här, stylist, inte städerska då, men någon form av
inredning
eller någonting. Heminredning eller hembiträde. Hembiträde.
Okej. Men dina syskons pappa, vad hade han jobbat med då?
Det frågade jag faktiskt inte. Nej. Men däremot så, det de berättade om honom var att han var enormt omtyckt och väldigt respekterad och hårt arbetande och väldigt snäll.
Okej.
Jättesnäll. Mm. Och det var ju det, hon hade ju haft det så tufft med män och så att hon var jätteledsen att han hade gått bort. Han gick bort i någon sjukdom.
Aha, okay. Men de bodde okej, så ni fick bo okej också nu?
Ja, vi bodde i Andreas hus då, min näst äldsta syster, 35 år. Bodde i hennes hus och med hennes familj. Och sen bodde de andra där också.
Mm.
Så det här var ju inte, de hade ju semester.
Okay.
Så att det här var ju inte normalt att alla var där heller samtidigt. Nähe. Men de brukar ju umgås mycket.
Ja.
Men nu var vi en hel vecka då allihopa.
Mm. Hur håller ni kontakt nu då?
FaceTime, Facebook.
Ni fortsätter med FaceTime?
Messenger, ja.
Men hur gör ni då när ni pratar?
Ja, det är Google Translate och sen så börjar jag lära mig mer och mer.
Nu är du motiverad att plugga spanska?
Ja, jag försöker hela tiden.
Du kör papegojmetoden. Du kör.
Ja, alltså, men jag är hopplös. Jag lär mig ingenting.
Det sätter sig inte
enstaka ord och så. Ja, men jag märker att det blir lättare och lättare.
Ja, men de har inte lärt sig engelska?
Inte ett ord. Och jag tror inte det är intressant för dem.
Okay.
Det är liksom, det är ingenting de har nytta av alls. Mm. Det är bättre att jag lär mig spanska istället.
Hur blev det här för dig då? Alltså hur landar det här hos dig? Hur känns det nu när du har gjort den här resan och kommit tillbaka?
Det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
Det är det bästa jag gjort?
Ja, och jag känner mig som att jag fick svar på mina frågor. Jag känner mig, för första gången i mitt liv, känner mig vuxen.
Alltså, okej.
Okay. Bitarna föll på plats helt enkelt.
Och du vet att du var älskad från den dag du föddes?
Ja, verkligen.
Och det är viktigt att veta det?
Ja.
Att inte bara känna att man var någon som ingen ville ha?
Nej, och så mycket kärlek som jag fått där nere och här hemma. För alla som har följt den här resan och alla som har pratat med mig, de har ju stöttat mig där.
Mm.
Och jag är så överväldigad av vilken kärlek jag har fått från alla. Och det vill jag tacka alla för. Mm. För det är jättestort för mig.
Ja, fantastiskt.
Och din...
Sen så vet du, slår det här bakom mig. Någon som slår på väggen här, men det är inte vi. Men din adoptivmamma då, hur har hon tagit det här, din resa?
Det var, alltså min mamma, adoptivmamma, Ann-Britt då, hon vill ju ta det bra. Hon har ju velat det här hela tiden. Hon har ju tjatat på mig att jag ska göra det här. Men jag tror inte att känslorna tog överhand och det vart inte som hon ville, tror jag. Det här är bara vad jag tror. Så jag tror att hon tycker att det här är jättejobbigt.
Men ska ni åka dit tillsammans allihopa sen?
Ja, förhoppningsvis hoppas jag det. Och jag hoppas att de här negativa känslorna, eller det lilla negativa, för hon är jätteglad för min skull. Hon har sagt det jättemånga gånger, hon är jätteglad för min skull. Men hon har svårt att hantera det själv för att hon känner svartsjuka.
Det är klart man gör det.
Ja, och det är självklart.
Men är det inte ungefär som när man får ett barn så tänker man, jag kommer bara älska den här lilla. Hur ska nästa barn få plats i mitt hjärta? Mm. Så tänker man, när man får barn nummer två, oj, hjärtat blev dubbelt så stort.
Precis, exakt de
orden. Är det inte samma sak med, om man nu har en mamma så tänker man, det finns bara en, men har man två mammor så borde det bli samma mekanism.
Jag skriver det i min text faktiskt, exakt de orden, att jag visste inte att mitt hjärta kunde få plats med allt där.
Nej.
Men nu vet jag ju att jag har ju fått in alltså 6 nya personer som har satt sig direkt. Och alla deras familjer och deras barn och... Alltså mitt hjärta har ju blivit jättestort.
Ja.
Men jag känner inte att det är trångt liksom.
Nej,
jag känner tvärtom.
Exakt.
Det finns plats med fler.
Precis.
Ja. Ja. Och det är helt otroligt.
Ja. Så att även om liksom, du har nu hittat din biologiska familj, så har du ändå liksom 37 år ditt liv, så är det folk och Ann-Britt som har varit dina föräldrar.
Och det finns ingen som kan ta deras plats.
Nej.
De har ju en speciell plats i mitt hjärta, vad som än händer.
Ja.
Så det går inte att ta deras plats överhuvudtaget.
Vad häftigt, nu är vår programtid slut. Vi kan ju, vet du vad Sebastian, vi får fortsätta med ditt liv tycker jag. Det här är ju liksom, nu har det börjat en ny resa.
Ja, verkligen.
Ja, jätteroligt. Tack för att du kom hit igen och berättade din historia. Ni har alltså lyssnat på Sebastian Nyberg. Och ni ska få se, om ni tittar på det här så ska vi lägga ut lite bilder också på det här programmet från din resa, så man får se din mamma. För det här, jag brukar nämligen titta på de här programmen, vad heter den?
Spårlöst.
Och fast jag vet precis hur det kommer gå i varje program, för de är exakt likadana, så sitter jag där och gråter i mitten. Och det är ett av de få programmen som får mig att gråta, så är det när folk återförenas. Mm. Då blir man så lycklig så tårarna kommer.
Ja, det är mäktigt.
Det är mäktigt. Mm. Jättebra. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som intervjuade Sebastian Nyberg heter Ann Sandin Lindgren.